Välkomna till den 19:e predikan från den här boken Ett flödande ljus, predikningar över Romarbrevet. Vi har nu kommit fram till kapitel 9 från och med vers 14 och så kapitlet ut. Låt oss samlas i bön först. Må nu hoppets Gud fylla oss med all glädje och frid i tron, så att vi överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. I Jesu namn. Amen. Ja, jag läser då predikotexten från Romarbrevet 9, vers 14 till och med 33. Aposteln Paulus skriver: Vad ska vi då säga? Finns det orättfärdighet hos Gud? Verkligen inte. Han säger till Mose: Jag ska vara nådig mot den jag är nådig mot och förbarma mig över den jag förbarmar mig över. Det beror alltså inte på människans vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Skriften säger ju till Farao: Just därför lät jag dig uppstå, för att visa min makt på dig och för att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och förhärdar vem han vill. Nu säger du kanske till mig: Varför klandrar han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Du människa, vem är då du som ifrågasätter Gud? Det som formas kan väl inte säga till den som formar det: Varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leran att av samma klump göra ett kärl för hedrande ändamål och ett annat för mindre hedrande? Men tänk om Gud, trots att han ville visa sin vrede och uppenbara sin makt, ändå med stort tålamod har burit vredens kärl som var färdiga att förstöras. Och om han gjorde det för att uppenbara sin rika härlighet på barmhärtighetens kärl, som han i förväg har berett för härligheten. Till att vara sådana har han kallat oss, inte bara från judarna, utan också från hedna folken. Så säger han genom Hosea: De som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk, och den oälskade ska jag kalla min älskade. Och på platsen där det sades till dem: Ni är inte mitt folk, ska de kallas den levande Gudens barn. Men Jesaja utropar om Israel: Även om Israels barn vore talrika som havets sand, ska bara en rest bli frälst. Snabbt och slutgiltigt ska Herren hålla räkenskap på jorden. Jesaja har också förutsagt: Hade inte Herren Sebot lämnat kvar några ättlingar åt oss, då hade vi blivit som Sodom, vi hade liknat Gomorra. Vad ska vi då säga? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdighet, den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter en lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? För att de inte sökte rättfärdigheten genom tro, utan genom gärningar. De snubblade på stötestenen, så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Herre, skriv in dessa heliga ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. I den förra predikan som skulle behandla Romarbrevet 9, vers 1 till och med 13, avstod jag från att behandla den sista versen där Paulus säger, alltså i vers 13: Det står ju skrivet, Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Den versen passar nämligen bättre in i den här prediken. Versen är svår att förstå, och vissa använder den för att föra fram läran om den dubbla predestinationen. Det vill säga att Gud före världens skapelse förutbestämt vissa människor till frälsning och andra människor till evig förtappelse. Calvin lärde så, och så lär de kyrkor som håller sig till den kalvinistiska eller reformerta traditionen. Likaså lyfter man fram vers 18 till stöd för läran om den dubbla predestinationen. Den versen lyder: alltså är Gud barmhärtig mot vem han vill och förhärdar vem han vill. Vi kommer att se att inget av dessa två bibelställen innebär det som kalvinisterna menar att de betyder. Den lutherska kyrkan förkastar läran om den dubbla predestinationen och lär istället en enkel predestination, det vill säga Gud har endast förutbestämt vissa människor till frälsning, men inga till förtappelse. Så här uttrycks det i Concordieformen, artikel 11, om Guds eviga förutvetande och utkårelse. Det är ett citat som återfinns på sidan 532 i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Men predestinationen, eller Guds eviga utkårelse, gäller blott Guds goda i hans nåd inneslutna barn och är grund till deras salighet, vilken ju Gud verkar samt styr och ordnar allt som hör därtill. På densamma är vår salighet så fast grundad att dödsriket portar icke skola bliva henne övermäktiga. Slut på citat. Att människor blir frälsta är således enbart Guds förtjänst. Att han har styrt och ordnat allt så att vi blir saliga. Att människor går förlorade beror däremot inte på Guds förutbestämmelse, utan enbart på grund av deras egen synd, ondska och otro. Vi ska i den här predikans första del nu se närmare på det här med utkårelsen. Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Betyder då inte dessa ord från Andra Mosebok 33:19, som Paulus citerar i Romarbrevet 9:13, att vissa bestäms till frälsning och möter Guds barmhärtighet, medan andra bestäms till förtappelse och drabbas av Guds vrede? Och detta redan innan de föds. Just den här versen handlar faktiskt inte om utkårelse till frälsning för enskilda individer. Det finns också en annan typ av utkårelse i Bibeln. Israel som folk blev utkårat till att vara Guds egendomsfolk i Gamla testamentet. Det kan man se till exempel i 5 Mosebok 7:6. Detta betyder inte att alla individer av det folket blev frälsta till evigt liv. Utkårelsen gällde att fylla en viktig frälsningshistorisk uppgift, nämligen att genom sitt prästerskap, sina institutioner och lagar, genom sina profeter med mera, bereda rum för frälsaren att framträda ur sitt folk. Inte minst handlade det om att från generation till generation bära vidare den heliga säden varigenom alla folk på jorden skulle bli välsignade. Som Jesus själv sa, frälsningen kommer från judarna. Johannes 4:22. Det är denna typ av utkårelse som Romarbrevet 9:13 handlar om. Det var inte genom Esau som frälsaren skulle komma, utan det var genom Jakobs avkomma som hela världen skulle bli välsignad. Esau hatade jag kan faktiskt alternativt översättas: Esau ratade jag. Det vill säga, det var inte genom honom den heliga säden skulle bäras vidare. Utkårelsen i Romarbrevet 9:13 gäller alltså den frälsningshistoriska rollen som det och det jordiska öde som de två folk som utgick från stamfäderna Esau respektive Jakob, alltså edomiterna och israeliterna, skulle gå till mötes. För att Guds frälsningsplan skulle fullbordas fick Ismael, arabernas stamfader, och Esau, edomiternas stamfader, skjutas undan till förmån för Isak och Jakob, för att sen alla folk skulle bli välsignade i Isaks och Jakobs avkomma. Faktum är att det redan i Amos bok utlovas frälsning åt en kvarleva av Edoms folk, Amos 9:12. Och vi vet från kyrkohistorien och vår egen samtid att många araber blivit omvända och tagit emot frälsningen i Jesus Kristus. Så vi kan säga att utkårelsen som gällde Abraham och hans efterkommande smalnade av till att endast gälla Isaks efterkommande. Abraham fick förutom Ismael och Isak även 6 söner med sin senare hustru Ketura, första Mosebok 25:2. Men också dessa ställdes utanför. Och sen smalnade det av ytterligare när inte alla Isaks efterkommande räknades in. Det gällde inte edomiterna utan endast israeliterna, alltså inte Esau utan Jakob. Och sen smalnade det av ännu en gång till att inte gälla hela Israel utan endast en jude, om vilken Gud själv säger: han är min son, den utvalde, lyssna till honom. Lukas 9:35. Men sen så skedde en explosion som vidgade välsignelsen till att omfatta hela världen. Den explosionen skedde genom Jesu verk på korset, då han led och dog för våra synder. I himlen kommer lovsången för evigt att ljuda åt honom som har blivit slaktad och med sitt blod har friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Som det står i Uppenbarelseboken 5:9. Vi har alltså sett hur utkårelsen kan gälla en frälsningshistorisk uppgift och inte nödvändigtvis åsyfta individuell frälsning till evigt liv. Men utkårelsen av Jakob tjänar likväl som en förebild för utkårelsen till salighet. Precis som Isak är Jakob en förebild för Guds barn, Romarbrevet 9:8, som är utkårade av evighet endast på grund av Guds nåd. Likaså är Esaus uteslutande från löfteslinjen ett vittnesbörd om att inte alla som härstammar från Abraham efter köttet är löftets barn, det vill säga sanna israeliter. Jakobs exempel pekar dessutom på det faktum att alla de israeliter som är utkårade till tro och salighet har på samma sätt som Jakob utkårats av Gud enligt hans fria beslut, utan något som helst hänsynstagande till deras födelse eller härkomst, vilja eller strävan. De är Abrahams rätta barn uteslutande av nåd och får slutligen den eviga saligheten. Det här leder oss över till vers 18, där det faktiskt direkt talas om utkårelsen till frälsning och evig salighet. Där heter det om Gud: alltså är han barmhärtig mot vem han vill och förhärdar vem han vill. Detta syftar förstås på individers frälsning. Är det då här inte fråga om den dubbla predestinationen, att Gud före världens skapelse förutbestämt vissa till evig frälsning och andra till evig förtappelse? Nyckeln till att förstå denna vers är att förstå skillnaden mellan lag och evangelium. Lagen säger att alla syndare är förbannade. Lagen är ett uttryck för Guds vilja och är god och helig. Alltså vill Gud att syndare straffas med helvetet. Men vill inte Gud att alla människor ska bli frälsta? Jo, det säger Gud i sitt heliga ord. Till exempel Hesekiel 33:11, 1 Timoteus 2:4. Gud är en Gud som vill straffa synden. Och Gud är en Gud som vill förlåta synden. Och på korset så har Gud gjort båda sakerna. När Gud i vers 18 säger att han är barmhärtig mot vem han vill och förhärdar vem han vill, betyder det att han vill att alla människor ska bli frälsta och att han erbjuder denna frälsning till alla. Men att de som inte vill ta emot förlåtelsen förblir under lagen och blir därmed föremål för Guds straffande vrede. På korset har Gud alltså förlåtit alla människor och bestraffat alla människor genom ställföreträdaren Jesus Kristus. De som genom egen otro och synd förkastar denna frälsning blir själva förkastade. De som lär en dubbel predestination menar att vers 18 visar att Gud vill att vissa människor ska bli evigt frälsta och att andra människor ska bli evigt fördömda. De säger till och med att Kristi försoningsverk inte gäller dem som är förutbestämda till förtappelsen. De som Gud inte vill frälsa. Kristus stod endast för de utkorade människorna, de som Gud vill frälsa. Det här är ett sätt att lösa den omöjliga frågan varför vissa män inte andra. Kur ali ali non. Varför vissa blir, men inte andra blir frälsta. Men det är inte en biblisk lösning. Bibeln lär som sagt att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Att Jesus lidit och dött för alla människor. Och att frälsningen erbjuds till alla människor. Ett bibelställe som är belysande är vers 22 och 23. Men tänk om Gud, trots att han ville visa sin vrede och uppenbara sin makt, ändå med stort tålamod har burit vredens kärl som var färdiga att förstöras. Och om han gjorde det för att uppenbara sin rika härlighet på barmhärtighetens kärl som han i förväg har berett för härligheten. I vers 22 ser vi att Gud ville visa sin vrede mot vredens kärl. Och i vers 23 ser vi att han ville visa sin rika härlighet på barmhärtighetens kärl. Men det är en fundamental skillnad vad gäller hur dessa kärl blivit vad de blivit. Vredens kärl var färdiga att förstöras. Men barmhärtighetens kärl hade Gud i förväg berett för härligheten. Vredens kärl hade färdigställt sig själva för förstörelse. Medan barmhärtighetens kärl hade beretts av Gud till härlighet. Det är inte som kalvinisterna säger att Gud har förberett vissa kärl till fördärv och andra kärl till härlighet. Konkordieformen i artikel 11 kommenterar detta bibelställe på detta sätt. Och det sker på sidan 670 och 671 i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Citat. Aposteln säger ju här tydligt att Gud hade i stor långmodighet fördrag med vredens käril. Men han säger icke att han hade skapat dem till vredens käril. Ty hade han skapat dessa, så hade han ju icke behövt hava fördrag med dem, men att de voro tillrädda till fördärv. Därtill hava djävulen och människorna, men icke Gud, skulden. Ty tillredelsen till fördömelsen kommer från djävulen och människan genom synden, men alls icke från Gud, som icke vill att någon människa ska bliva förtappad. Hur skulle han då tillreda människan till fördömelse? Slut på citat. Ett annat sätt att förklara svårigheten är att säga att det är kärlen själva som i båda fallen berett sig för vreden respektive frälsningen. Att människor går förlorade är deras eget fel, och att andra blir frälsta beror på dem själva, att de varit bättre och samarbetat med Gud. Så lär romersk katolicism och andra synergistiska frälsningsläror. Men barmhärtighetens kärl har inte varit bättre än de andra. Det är inte därför de mött barmhärtighet. Israels utkårelse till att vara Guds egendomsfolk står som sagt modell för utkårelsen till individuell frälsning. Israel var inte bättre än andra folk. Mose sa, det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni var tvärtom mindre än alla andra folk. 5 Mosebok 7:7. Och i 2 Mosebok 32:9 så ser vi att Israel var ett hårdnackat folk. Snara till avfall, som det står i Jeremia 3:14, och all annan slags synd. Israel hade ingenting överhuvudtaget att berömma sig av i jämförelse med andra folk. Varför utvalde då Gud Israel? Det finns bara en förklaring. Mose säger, 5 Mosebok 7:8. Det var därför att Herren älskade er. På samma sätt är det med utkårelsen till individuell frälsning. Barmhärtighetens kärl har inte varit bättre än andra. Helt oförtjänt har de omfattats av Guds kärlek. Den lutherska läran menar därför att de som går förlorade gör detta helt och hållet på grund av sin egen ondska och otro, medan de som blir frälsta blir detta helt och hållet på grund av Guds nåd och barmhärtighet. I Concordieformen artikel 11 läser vi följande på sidan 667. Ty de som blir straffade och mottaga sina synders lön sker ingen orätt. Men i de andra åt vilka Gud giver och hos vilka han bevarar sitt ord, varigenom de upplysas, omvändas, behållas och bevaras, förhärligar Gud sin rena nåd och oförtjänta barmhärtighet. Då vi i denna artikel går så långt, håller vi oss på den rätta vägen. Tydligt står i Hosea 13 att du råkar i fördärv, Israel. Det är din skuld. Men att du har fått hjälp, det är endast min nåd. Den lutherska läran passar inte så bra överens med våra förnuft, som är så tröga till att förstå andliga ting. Men den överensstämmer helt och hållet med Bibeln. Concordieformen, återigen, artikel 11, stannar därför här och försöker inte komma med någon rationellt tillfredsställande lösning. Den varnar för att tränga vidare för att försöka ge en förnuftig förklaring. Och det läser jag från sidan 667 och 668 från Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Om vi åter i denna fråga vill stiga för högt och gå utanför denna gräns, så må vi med Paulus lägga fingret på munnen, tänka och säga: vem är du, människa, som vill gå till rätta med Gud? Ty att vi i denna artikel icke kunna eller böra utforska allt, betygar den store aposteln Paulus. Med stöd av Guds uppenbarade ord talar han väl mycket om denna artikel. Men så snart han kommer så långt att han skulle visa vad Gud förbehållit sin fördolda visdom av denna hemlighet, tiger han och avbryter tankegången med följande ord: o, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är och icke hans domar, och hur outransakliga hans vägar! Ty vem har lärt känna Herrens sinne, nämligen utom och utöver vad han har uppenbarat i sitt ord? Vi ska nu i predikans andra del ta upp exemplet farao. Paulus tar upp farao i vers 17 och 18 där han skriver: skriften säger ju till farao: just därför lät jag dig uppstå, för att visa min makt på dig och för att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och förhärdar vem han vill. Slut på citat. Betyder detta att Gud förutbestämt farao till att vara en ond, förhärdad människa, så att hans egen goda vilja skulle ske, att Guds triumf över farao skulle förkunnas över hela jorden och på så vis förhärliga hans namn? Kanske faraos öde kan tas till intäkt för läran om den dubbla predestinationen. Nej, det är inte vad Paulus menar. I Konkordieformen, artikel 11, kommenteras dessa verser på följande vis på sidan 672 i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Sålunda har icke heller farao, om vilket det står skrivet: just därtill har jag låtit dig uppstå, att jag ska visa min makt på dig och att mitt namn ska bliva förkunnat på hela jorden, gått förlorad på grund därav att Gud icke unnat honom saligheten, eller att Guds vilja och behag hade varit att han blev fördömd och förtappad. Ty Gud vill icke att någon skall förgås, utan att alla skola vända sig till bättring. Slut på citat. Hur kom det sig då att Gud förhärdade faraos hjärta? Betydde inte det att Gud i förväg förhindrade honom från att tro genom att förhärda honom? Nej, verkligen inte. Konkordieformen fortsätter: men att Gud förhärdade faraos hjärta så att han ständigt på nytt syndade, och blev ju mera han förmanades desto mera förstockad. Det var ett straff för hans föregående synder och avskyvärda våldsdåd, som han i stor omfattning och på mångahanda sätt omänskligt och mot sitt samvetes anklagande röst utövat mot Israels barn. Och då Gud lät sitt ord predikas och sin vilja förkunnas för honom, men farao i övermod satte sig upp mot alla förmaningar och varningar, tog Gud sin hand ifrån honom. Därför att han helt enkelt var skyldig till helvetets eld. Sålunda hänvisar den helige aposteln till faraos exempel, icke i annat syfte än för att därmed visa Guds rättfärdighet, som han uppenbarar över alla som är obotfärdiga och förakta hans ord. Men ingalunda får detta uppfattas eller tolkas så, som om Gud icke skulle ha unnat farao eller någon annan saligheten, utan i sitt hemliga rådslut bestämt honom till evig fördömelse, så att han icke skulle hava kunnat eller haft möjlighet att bli salig. Slut på citat. Vi ska nu i predikans tredje och sista del tala om Guds sanna Israel och dess rättfärdighet. Paulus avslutar kapitel 9 med att säga att många av Israels folk inte blir frälsta. Vers 27 och 28. Men Jesaja utropar om Israel: även om Israels barn vore talrika som havets sand, ska bara en rest bli frälst. Snabbt och slutgiltigt ska Herren hålla räkenskap på jorden. Varför blir endast så få av Jakobs fysiska ättlingar, det vill säga judafolket, frälsta? Paulus svarar: för att de inte sökte rättfärdigheten genom tro, utan genom gärningar. De snubblade på stötestenen, så som det står skrivet: se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall, men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Det var vers 32-33. Istället för att ta emot rättfärdigheten genom tron, alltså Jesu egen rättfärdighet som skänks alldeles gratis, så ville de vara rättfärdiga i sig själva genom lagens gärningar, alltså egen rättfärdiga. En rest, en kvarleva inom judafolket har dock tagit emot sin frälsare och på så sätt blivit frälsta. Paulus citerar återigen Jesaja i vers 29. Hade inte Herren Sebot lämnat kvar några ättlingar åt oss, då hade vi blivit som Sodom, vi hade liknat Gomorra. Denna kvarleva av judafolket är dock inte ensamma om frälsningen. Det sanna Israel, Guds Israel, som det står i Galaterbrevet 6:16 om kyrkan, omfattar också många hedningar. Det är inte bara från judarna, utan också från hedna folken som människor kallas och blir delaktiga av Guds härlighet. Vers 24. Paulus visar hela tiden hur det han säger är förutsagt i Gamla testamentet. Och i det här fallet citerar han Hoseas bok när han i vers 25 och 26 skriver: så säger han genom Hosea: de som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk, och den oälskade ska jag kalla min älskade. Och på platsen där det sades till dem: ni är inte mitt folk, ska de kallas den levande Gudens barn. De frälsta hedningarna från världens alla folk blir frälsta genom tro. De tar emot Jesu rättfärdighet som sin egen. Paulus skriver i vers 30: vad ska vi då säga? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdighet, den rättfärdighet som kommer av tro. Det sanna Israel är alltså alla Jesus-troende judar plus alla Jesus-troende hedningar. Jesus är den vattendelare som skiljer världens alla människor åt i två grupper: rättfärdiga och orättfärdiga, barmhärtighetens kärl och vredens kärl, frälsta och förtappade. Paulus sista ord i kapitel 9 är ett nytt citat från Jesaja, och det handlar om Jesus, och citatet lyder: se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall, men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och vardag saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.